Ja, det är heliga trefaldighetsdag idag. Och trefaldigheten, det är en riktig långkörare om man kan få uttrycka det så. För trefaldigheten följer som ett långt band i kyrkoåret. Och trefaldighetens färg är grön och det handlar om växt och mognad och utveckling. Det är också missionsdagen. Och vi funderar mycket på Fader, Son och Heligande. Och det jag funderade på inför den här predikan, det var bilden av Gud. Och då är frågan om trefaldigheten, Fader, Son och Ande, om det hjälper oss att förstå Gud. Eller om det egentligen gör att det blir ännu krångligare att förstå det hela. Jag kan trösta mig med att jag inte är den första i de här sammanhangen. Utan det har pågått en teologisk diskussion sedan mitten på 1300-talet och framåt om vem som är i vem och vem det är som styr den andra i treenigheten. Men jag tyckte att jag fick en härlig bild en dag. Jag satt på bussen. Det kom en liten pojke med cykelhjälm och en jättefin cykel. Och han cyklade för full hals och så hade han bak på pakethållaren ett handtag, ni vet, som det tanken att en vuxen ska stå bakom och hålla i cykeln. Men mamman cyklade efter på ringvägen. Det var inte på stora ringvägen utan det var på en gata intill vid Blomsterfondens hus. Och säkert hade de tänkt att cykla rakt fram där, men plötsligt så bara svängde pojken och cyklade in på en tvärgata i full fart. Och mamman stannade till och blev lite häpen, men hon fick fortsätta att cykla efter den lilla pojken. Och på något sätt så kände jag en bild av Gud i detta. Hur vi människor rör oss i livet och hur vi kanske är små och behöver vägledning och styrka. Och så tar vi kanske den genaste vägen och så är Gud inte den som överger oss. Utan han är som den goda modern i cykelhjälm som fortsätter att cykla efter sitt lilla barn. Det var så underbart med den lilla pojken, för han var nog så glad för att kunna cykla så att han brydde sig inte om vart han skulle, utan han bara var glad att han höll balansen. Och så mamman som kom efteråt. Det var en bild för mig i alla fall, en Guds bild av hur Gud på något sätt vakar över oss och vill att vi ska ta oss fram på säkra vägar i livet. Och vi kan fundera om hur Guds bilden har sett ut. Och traditionen är ju ganska full av bilder av Gud. Det räcker att man beger sig till påvens privata kapell i Sixtinska kapellet i Rom. Så kan man se Michelangelos takmålningar. Hur man tror att skapelsen och yttersta domen ser ut. Ikoner är ytterligare ett sätt att berätta om bilden av Gud. Kanske främst genom gudsmodern och Jesusbarnet. Och det är den grekiska ortodoxa kyrkans tradition. Så bilderna av Gud är ganska många och de är väldigt skilda. Som så ofta genom historien så möts en tradition av sin motsats. Och kyrkorna, den lutherska kyrkan och kanske framförallt frikyrkorna möttes av sin motsats. Det blev inga bilder till slut. Och den här kyrkan är väl på ett sätt en berättelse om den motsatsen. Vi har inte så mycket bilder utom Andreaslammet och den Jesustavlan som jag tror kommer från Ansgariekyrkan och som egentligen inte var tänkt för det här gudstjänstrummet. Tidigare fanns det ju en plafondmålning, men frikyrkan har ändå varit ganska sparsmakad med bilder av Gud. Ända till 30-talet då de här stora plafondmålningarna kom med Jesus i olika situationer. Det är bara det att Jesus är så förfärligt välstruken och vacker på de här tavlorna. Och man kan tänka sig att den bilden av Jesus låg ganska långt från verklighetens Jesus med damm och torka och slit. Men många bär på sin personliga bild av Gud. Bilder av Gud i förändring. Och för många blir kanske skapelsen i sig en bild av Gud. Att gå ut en natt och se Vintergatan, det kan för somliga bli en bild av Guds oändlighet. Och författaren Dan Andersson skrev att jag ska gå genom vita nätter, genom hav av stjärnors ljus. Och det blir en bild av denne Gud som vi tror vakar över oss. För somliga har naturen i sig ersatt kyrkan. Och det kan hända att man hellre går efter en havsstrand än att man besöker en gudstjänst. För man känner den skapande Gudens närvaro. Jag har funderat mycket på det här och jag skulle som sagt vilja ge tre bilder av Gud. I trädet. Och jag vågade inte gräva upp något hemma på gården för min hyresvärd är med i församlingen och det skulle säkert nå hans öron. Men jag tänkte att det här får symbolisera trädet. Skaparen, den första trosartikeln, Gud, är trädet. Och sen tänkte jag att korset är ju den andra trosartikeln, det är ju Jesus. Och den tredje trosartikeln, anden, tänker jag mig som vattnet i dopfunten, livgiverskan som finns i närheten. Och bilden av trädet som en bild av Gud, då tänker jag mig att trädets krona sträcker sig mot himlen. Samtidigt som stammen leder ner mot ett rotsystem vi inte kan se men som vi anar. För rötterna finns, även om vi inte ser dem. Funnes det inga rötter, funnes det ingen krona. Trädet har ju ofta talats och beskrivits som den kristna församlingen. Den kristna församlingens liv. Och jag tänkte mig rötterna som alla de böner som bes. Alla de osynliga bönekammare. Människor som vikt sitt liv att be för församlingen och be för världen. Böner för vår värld. Böner för skapelsen. Det är en fin bild tycker jag. Att tänka sig hur människors böner i ensamhet ändå får gemenskapen att blomma och växa. I själva skapelsen kan vi ana en gudshand, en ordning och en plan för livet. Men skapelsen, Guds skapelse, är också väldigt skör. Gång på gång utsätts skapelsen för hot. Och Gud behöver faktiskt medarbetare. Medarbetare som är medskapare. Och det fanns en latinamerikansk ärkebiskop som hette Dom Helder Camara. Och han skriver så här i en bön. Är det sant, Herre, att du alltjämt älskar att betrakta vattnet, vinden, ljuset? Är det verkligen så? Att du ännu har känsla för fåglarna, blommorna, barnen. Då är jag viss om att du med lika stor kärlek betraktar det som ständigt framgår ur människors händer. Eftersom du givit dem del i din makt att skapa. Gud ger växten, men vi får på något sätt arbeta med att ge förutsättningar för liv för växten. Det var en bild av Gud som ett träd. Andra trosartikeln, Jesus som befriaren, är korset. Korsets armar och stam. Korset som binder samman jord och himmel. Korset som med sin korsarm binder samman människor med varandra. Människor över hela vår värld. Korset talar om döden. Döden är ju motsatsen till livet och till befrielsen. Men också i naturen talas det om att vetekornet inte faller i jorden och dör, så förblir det ett ensamt frö. Ur döden växer livet fram. Men Jesus som befriaren handlar också om att där Jesus gick fram upprättades människor, befriades ur grannarnas skvaller och nedlåtenhet. Och ofta låter de nytestamentliga författarna, de låter oss möta människor som på ett eller annat sätt levde i marginalen i jämförelse med sin samtid. Där i utrymmet mellan det vanliga och det ovanliga mötte Jesus människor som blev till förebilder. Jag tänker på kvinnan som smörjde Jesu fötter med den dyrbara oljan och som vette hans fötter med sina tårar och som torkade hans fötter med sitt hår. Och så tänker jag på Zacchaeus, den lille tullaren som klättrade upp i trädet, som var avskydd av sin omgivning för att han lurat folk på pengar. Det är till honom Jesus säger: Zacchaeus, kom ner, jag vill gästa ditt hem. Befriaren, korset, som lösgör ur synd och skam. Och Anders Frostenson skriver: Jesus från Nasaret går här fram, en som i gången tid löser ur vanmakt, ur synd och skam, skänker sin kraft och frid. Himmelriket är nära. I tredje årgångens texter för idag kan vi läsa om hur Jesus kommer till Marta och Maria. Och där säger befriaren: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Så kommer vi då till den tredje trosartikeln i treenigheten, anden, som vi kan benämna livgiverskan. Jag tycker det är ett fantastiskt namn. Livgiverskan som på ett sätt talar också om att Gud är kvinna. Att skapelsen blir hel genom livgiverskan. Det är väl ingen större överraskning att det är männen som till stor del har styrt och bestämt i kyrkan. Även om den tradition vi själva tillhör ganska tidigt under 1800-talet lät kvinnorna ta plats. Livgiverskan som skänker liv. Livgiverskan som möter redan i dopet med vatten som ska hjälpa oss att växa som människor. Anden, som är den tredje trosartikeln, är ett väsen som fyller oss med kraft. Anden föll på pingstdagen. Den splittrar inte, utan andens mångfald vill göra så att vi kan söka oss till varandra. Ja, hur är det nu? Skapar treenigheten bekymmer eller kan den hjälpa oss att tro? Jag tror att treenigheten kan vara ett sätt att ana Guds mångfald, Guds skapelsekraft, Guds befrielsekraft och Guds livskraft. Inte sällan avbildas treenigheten som en triangel, och i triangelns öga finns ett, och i triangelns mitt finns ett öga avbildat. I denna triangel är Gud på rörelse. Gud är relation. Och gudsbilden uppstår i mötet. I mötet med varandra. I mötet med det vi tror. Gud är relation och närvaro. Gud är här genom sonen och anden. Och Gud cyklar efter oss och vakar över oss som en moder som är på utflykt med sitt lilla barn. I skaparen, befriaren och livgiverskans namn. Amen.